morgon. Roligt att vara i Oskarshamn. Ja, som Carl Johan sa så har jag inte varit i Oskarshamn tidigare. Jag har varit i Kalmar och Västervik vid något tillfälle, men jag tyckte det var speciellt roligt för jag satt och kollade på hockeyn igår naturligtvis. Var det någon som var på matchen? Nej, ja, det var en här. Men det var bra tryck i arenan där. Vad heter den? BG Arena eller vad? Ja, någonting sånt där. Ja, precis. Jag förstår att det var drag där inne. Jag såg inte hela matchen, men jag såg en period 2-3. Sen så var jag tvungen att göra någonting annat. Men Oskarshamn tog det, eller hur? Och vi ser om det går hela vägen. Jag är lite hockeynörd emellanåt. Örebro spelar ju i SHL och jag tycker personligen att det är en alldeles för lång väg att komma upp till SHL. Man ska vinna både det ena och det andra. Och så är det 7 matcher. Och nu står det med sista matchen här. Ja, jag håller på Oskarshamn där. Jag har ingenting emot Timrå, men det är bara kul när det kommer lite nya lag. Jag är inte här för att prata hockey, utan vi ska prata någonting annat. Som Carl Johan sa så heter jag Mikael Tellbe. Jag bor i Örebro till vardags tillsammans med min hustru. Vi har 2 vuxna döttrar, 22 och 25 år. Och jag undervisar i Nya Testamentet på det som kallas för Akademi för ledarskap och teologi, Örebro teologiska högskola. Jag har gjort det de senaste 30 åren på heltid. Det betyder inte att jag har gjort det i 30 år exakt. Jag har varit i församlingstjänst, jag har jobbat vid Lunds universitet. Jag jobbar för Svenska Bibelsällskapet med bibelöversättningsarbete just nu. Så jag har andra saker vid sidan om min lärartjänst också. Och så är jag ute i församlingar emellanåt och förkunnar och leder bibelstudier. Idag ska vi ha en dag kring Guds ord och Bibeln. Och jag förstår att ni har haft det i en förkunnelseserie. Och jag hoppas jag kan komma in i det där och bidra med någonting. Och vi ska utgå ifrån en bibeltext. Du ser mitt tema här att läsa Bibeln med Jesus. Och det kan, vad menar han med det kanske du tänker? Kan man läsa Bibeln med Jesus? Ja, jag tror du kommer förstå så småningom vad jag syftar på. Men vi ska börja med att läsa en bibeltext, en lite längre bibeltext ifrån Lukas. Nu ska vi se om vi får någon kontakt här med det här bordet. Om du plockar ut den där stickan och sätter in den igen. Ja, där kom den. Vad bra. Det var du. Ja, det är bra. Då får du hänga med där bäst det går om inte jag får igång den här. Och vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 24, vers 13-32. En text som egentligen hör hemma till efter påsktexterna. Men vi tar ut lite grann i förväg här. För det här är när den uppståndne Jesus vandrar tillsammans med 2 lärjungar mot Emmaus. Samma dag var 2 lärjungar på väg till en by som ligger 1 mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Och medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom och han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade: detta med Jesus från Nasaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad för våra överste präster och rådsherrar. De fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är 3:e dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnan hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Och de var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. Och när han sedan låg till bord med dem så tog han brödet och han läste tackbönen. Han bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann i deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Och det här är ju en ganska märklig text egentligen, för det handlar om två lärjungar. Vi vet inte riktigt vilka det är. En får märkligt nog ett namn, Kleopas. Enligt den tidiga kyrkans tradition var den här Kleopas farbror till Jesus. Men det är nog delvis spekulation. Men hur som helst så går de och Jesus, han börjar ställa frågor till dem. Och det är en ganska lång vandring från Jerusalem till Emmaus. Det är en mil och en mil tar ungefär 2 timmar att gå. Så de har nog börjat prata om en hel del. Och så börjar Jesus att förklara det som har hänt. Och vi läser i vers 27, att med början hos Mose och alla profeterna så förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Och det som händer med de här lärjungarna är att deras ögon öppnas och deras hjärta sätts i brand, står det. Och det där har jag stannat lite grann för när jag läser den här bibeltexten. Hur kan våra ögon öppnas? Och hur kan våra hjärtan sättas i brand genom Guds ord? Och jag skulle vilja säga någonting om att läsa Bibeln med Jesus. För det handlar om att se Jesus i Bibeln. Det handlar om att tolka Bibeln genom Jesus. Och det handlar för det tredje om att möta Jesus i Bibelns texter. Låt oss börja med det första, att se Jesus i Bibeln. De här lärjungarna, de fick en utläggning av Jesus. Jag har en kollega på skolan som är lärare i Gamla testamentet. Han brukar läsa den här texten ibland och så vänder han sig till mig och så ler han och säger: du, tror du inte att det här var världens bästa bibelstudium? Tänk, Jesus gick och förklarade Gamla testamentet utifrån honom själv. Och i Nya testamentet så finns det mer än 50 texter från den hebreiska bibeln, eller Gamla testamentet som vi kallar det, som enligt Nya testamentets författare anspelar på Jesus i någon mening. Och de nytestamentliga författarna började läsa Gamla testamentet med Jesus glasögon. De såg Jesus i texterna. Jesaja 53, psalm 2, psalm 110, Daniels boken kapitel 7. De såg Jesus i texterna, ungefär som vi läser här. Med början hos Mose och profeterna så förklarade han allt som var sagt om honom. Och så här börjar de tidiga kristna läsa texterna. Det blir väldigt tydligt, till exempel om vi går till Hebreerbrevet kapitel 1, så står det att många gånger och på många sätt så talade Gud, nu får du haka på här i PowerPointen, där har du texten, ja. Så talade Gud till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut så har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han har skapat världen genom honom. Man upplevde att nu levde man i tiden när texterna gick i uppfyllelse. När Gud verkade, och Gud har talat innan på många sätt. så har Gud talat tidigare, men nu har han talat genom sin son Jesus Kristus. Och det kan man se som ett väldigt tydligt mönster i Nya testamentet. Paulus kan i Romarbrevet 15 säga att alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, Romarbrevet 15 och vers 4. Samtidigt som han citerar ifrån psalm 69 och låter Davids klagosalm bli ord från Jesus. Dina smädares smädelser föll över mig. Där han läser den här salmen som om det vore Jesu egna ord. Och det där är en ganska radikal läsning. Och Paulus gör likadant i 1 Korinthierbrevet 10. Där Kristus blir klippan som Mose slog på i öknen. Och han blir den klippa som vi har med oss under vår ökenvandring, säger Paulus. Och så gör de ganska radikala läsningar av Gamla testamentet utifrån Jesus Kristus. Lyssna på en tidig kyrkoledare ifrån 150-talet som heter Justinus Martyren. Han skriver i en text så här. Att det är i profeternas böcker vi har funnit att Jesus, vår Kristus, är förutsagd. Att han skulle komma, födas av en jungfru, växa upp till man, bota varje sjukdom och svaghet, uppväcka döda, vara föremål för illvilja, vara okänd, bli korsfäst, dö, uppstå, fara upp till himlen samt vara och kallas Guds son. Vidare att några skulle sändas ut av honom till varje folkslag för att förkunna detta och att i synnerhet hedningarna skulle tro på honom. Och det verkar som om de tidiga kristna mer eller mindre hittar hela Jesu liv i Gamla testamentet enligt den här kyrkoledaren Justinus Martyren. Men jag tror att de var någonting på spår verkligen i sin bibelläsning. Inte det att de kunde läsa in Jesus precis var som helst, men de såg att skrifterna handlar ytterst om Jesus Kristus. Eller som Martin Luther uttryckte det, att Jesus Kristus är Bibelns kärna och dess stjärna. Så bibeltexterna handlar om Jesus. Men inte bara det. Min andra punkt är att jag tror att vi också behöver lära oss att tolka bibeltexterna genom Jesus. Ibland brukar jag prata om att vi behöver en evangelisk bibelläsning. Och med det menar jag att vi behöver lära oss att läsa Bibeln genom evangelierna. Jag träffar allt för många kristna som tycker att kristet liv handlar mer om lagar och krav, bud som man inte riktigt tycker man orkar leva sig upp i eller upp till, än att det handlar om ett evangelium om glada, goda nyheter. Allt för många läser Bibeln som ett påbud än som ett glädjebud. Där vi upplever att Bibeln blir mer kravfylld än glädjefylld. Och jag tror att i det så behöver vi hitta tillbaka till evangeliet. Att förstå att innan Gud säger gör så har han sagt det är gjort. Att innan vi läser vad vi bör göra så måste vi höra det som Gud alla redan har gjort för oss i Jesus Kristus. Vi behöver se evangeliet i de här texterna. Jag träffade en kvinna för en tid sedan som berättade om sin bibelläsning för mig. Hon uttryckte sig ungefär så här att nu har jag börjat läsa Gamla testamentet igen. Men jag upptäcker att det händer någonting som jag har stött på tidigare, nämligen att jag börjar läsa Gamla testamentet och så fascineras jag av alla spännande, dramatiska händelser. Men så efter ett tag så knyter det sig inom mig, därför att jag kommer till alla skildringar av våld, av krig och dödande många gånger i Guds namn. Och så knyter det sig inom mig. Vem
är den Gud, frågar hon mig, som dömer så hårt och till och med kan uppmana Israels folk till utrotningskrig, till att döda kvinnor och barn? Och så frågar hon mig, är det verkligen samma Gud i gamla som i nya testamentet? Hon var uppenbart frustrerad. Det var inte det att hon inte ville läsa Bibeln, utan hon upptäckte att när hon väl började läsa Bibeln så var det svårt att ta till sig, speciellt som hon sa i gamla testamentet. Och jag tror att många bibelläsare kan känna igen sig i den här kvinnans erfarenhet. Alla som har börjat läsa gamla testamentet från början till slut, eller i alla fall haft ansats att göra det. Och här finns ju en mängd fantastiska berättelser. För 2 veckor sedan predikade jag i Korskyrkan i Stockholm om Jakob och hans liv. Det är en fantastisk berättelse. Det är rena drama. Det skulle göra sig bra som familjedrama på tv eller dokusåpa. Det är så många fascinerande saker. Inte alltid lätta saker. Men här finns väldigt mycket av spännande och intressanta berättelser. Men det finns ju också väldigt mycket av ärlighet och uppriktighet, nakenhet. Och så upptäcker vi de där texterna som också är så brutala och våldsamma, drastiska beskrivningar av väpnade konflikter och ond, bråd död. Och så läser vi de där texterna, lagtexterna om öga för öga, tand för tand, lagar om dödsstraff för avgudadyrkan, hädelse, uppstudsiga eller upproriska söner, dödsstraff för äktenskapsbrott, för homosexualitet, incest, sex med djur, kvinnor som inte är jungfru på bröllopsnatten, eller till och med dödsstraff för den som samlar ved på sabbaten. Vem är denna Gud? Och så läser vi berättelser om hur människor och folk besegras, tillfångatas, avrättas, slaktas och till och med krig i Guds namn, heliga krig, där oskyldiga barn drabbas, till exempel när Gud uppmanar Mose att utrota midjaniterna i 4:e Moseboken 31. Och till och med när vi läser Psaltarpsalmer. Psaltaren är en fantastisk bok. Men i Psaltarpsalmerna finns ju det sånt som vi kan studsa över. Till exempel psalm 54, vers 7, där vi läser: vänd det onda mot mina motståndare, förinta dem, du som är trofast, ber kung David. Är ni med? Vad gör vi med en bibel som är fylld utav hat och bitterhet och önskan om att människor faktiskt ska dö? Ja, vi kan stå inför flera olika alternativ. Vi kan å ena sidan förkasta det här. Jag vet inte om någon av er har läst Jonas Gardells bok som kom 2003 som heter Om Gud. Det är ett sätt att förkasta det han kallar för slaktens Gud, förintelsens Gud och folkmordens Gud. Han gör sig helt enkelt av med den guden. Det är inte den sanna guden. Vi kan ju å andra sidan välja att försvara den Gud som sänder till utrotningskrig. Det gör Olof Edsinger i boken mer eller mindre som heter Krigen i gamla testamentet från 2007. Intressant bok. Men han menar att när Gud uppmanar Israels folk till utrotningskrig, ja, då använder Gud Israel som sin förlängda arm i kampen mot ondskan. Och det är klart, det kan vara en förklaring, samtidigt som bilden av Gud ändå finns där någonstans. Var vill jag komma någonstans? Ja, jag tror att vi behöver läsa Bibeln utifrån Jesus Kristus. Vi behöver en evangelisk bibelläsning. Och vad innebär det? Jag lyssnar på Jesus i Matteus 5. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Ni har ju hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom, men jag säger er. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du alltså bär fram din gåva till offeraltaret, där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Och vad gör Jesus här? Ja, Jesus, han säger att han har inte kommit för att upphäva lagen, utan snarare att uppfylla lagen, att visa på lagens sanna intention och innebörd. Och det han absolut är ute efter i många av samtalen med just fariserna, de som kunde lagen, var deras gränsmentalitet. Ja, jag är i alla fall ingen mördare. Du ska inte dräpa. Alltså är jag på rätt sida lagen. Alltså är jag godkänd inför Gud. Alltså är jag okej inför Gud. Och så talar det snarare till människornas självrättfärdighet än att ställa dem inför Guds moral. Jesus visar att han... att det inte handlar om var gränserna går, utan var mitt hjärta befinner sig. Han vill komma åt till rötterna bakom våldet, hatet och döden, nämligen bitterheten och besvikelsen. Därför kommer Jesus vare sig för att förkasta eller försvara lagen i egentlig mening. Han kommer för att förklara, förtydliga, förinnerliga, förenkla, ja till och med förkroppsliga lagens innebörd. Och det här är ett bra exempel på hur Jesus läser om budet om att du ska inte dräpa. Och låter det bli någonting som får handla ytterst om hur det står till i vårt inre. Här är det alldeles tydligt hur Kristustron också påverkar läsningen av de gammaltestamentliga texterna. I ljuset av Jesus Kristus så kan vi inte läsa gamla testamentets våldstexter rakt av längre. Jesus lär oss att det finns någonting mer att säga. När fromma bedjare i Saltasalmerna önskar livet av sina fiender, så är det här en skuggbild av det som ska komma. Saltaren lär oss att förvisso så kan vi känna besvikelse. Vi kan känna bitterhet och vi kan känna hat. Men Jesus visar oss också att det här är inte vägen vidare. Och så finns den här påfallande ärligheten i Saltarsalmerna, som jag är så tacksam för att den finns där. Därför att den visar på hela spektret av det du och jag kan känna, samtidigt som att Jesus visar på att det finns en annan väg att gå än hatets och våldets väg. En väg vars yttersta återvändsgränd drabbar oss själva. Framförallt så visar han på kärlekens väg, som innebär förlåtelse och försoning. Förvisso en kostsam väg, det fick Jesus själv smaka på, men samtidigt en väg som leder till livet. Den avgörande frågan när vi läser Bibeln är: vad gör evangeliet med oss? Vad gör evangeliet om Jesus Kristus med oss? Ja, det förändrar allt. Till och med förändrar hela Bibelns centrum. Det förändrar relationer. Och en text som jag återvänder till ofta är Galaterbrevet 3:28 som skildrar någonting av Paulus vision av det som finns i Jesus Kristus, nämligen att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Någonting händer i Jesus Kristus med etnicitet, med socioekonomiska faktorer, slav eller fri, men också när det gäller gender, hur vi ser på man och kvinna. Där Jesus upprättar människor, där Jesus upprättar kvinnor. Och Paulus fortsätter faktiskt, tro det eller ej, att upprätta kvinnor. Vi fastnar lätt i en eller två problemtexter hos Paulus och ser inte det stora mönstret av kvinnor som finns som medarbetare, som tjänar på samma villkor som många av männen i hans församlingar och så vidare. Jesus Kristus gör någonting med olika maktstrukturer och olika patriarkala strukturer och så vidare. Det sista som jag vill säga, det är att Bibeln bjuder också in oss att inte bara se Jesus eller att förstå att Jesus är tolkningsnyckeln till gamla och nya testamentet, utan vi bjuds också in att möta Jesus i de här texterna. Vi läste om Emmausvandrarna som konstaterar efter mötet med Jesus på vägen: brann inte våra hjärtan. Där Gud vill sätta ditt och mitt hjärta i brand genom mötet med Jesus i ordet. En av de viktigaste texterna om Bibeln finns i Hebreerbrevet 4:12. Att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtas uppsåt och tankar. Det där hittar du i Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 12. Det intressanta med den bibeltexten är att vi ofta när vi läser den här texten sätter likhetstecken mellan Guds ord och Bibeln. Och jag tror inte att författaren som har skrivit Hebreerbrevet, vem nu den är, syftar på Bibeln rakt upp och ner. Det som har hänt i Hebreerbrevet 4, det är att Hebreerbrevets författare citerar ifrån tredje Moseboken om sabbaten. Och så tolkar han tredje Moseboken om sabbaten utifrån Kristustron och säger att vi alla behöver komma in i vilan, i trons vila. Och så säger han därefter att det gäller också för er. Och så adresserar han texten till sina mottagare. Och efter det säger han: Guds ord är levande och verksamt. Vad har han gjort? Han har tagit en bibeltext, läst den genom Jesus Kristus och tillämpat den på församlingen. Och faktum är att de flesta gångerna uttrycket Guds ord finns i Nya testamentet så syftar det på den här processen. Man läser texterna, tolkar dem genom Jesus Kristus och tillämpar dem i nuet. Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är inte fastfruset i en bibeltext, utan Guds ord pålar likt en levande fjällbäck in i våra hjärtan. Det betyder att det räcker inte för oss med att säga att Bibeln är Guds ord. Bibeln måste också få bli Guds ord i våra liv. Jag kan säga hur mycket som helst att det här är Guds ord, men får det aldrig bli Guds ord, det vill säga det här mötet med Kristus in i mitt liv, ja, då kan jag bekänna det här till leda och det betyder ingenting. Guds ord är levande och verksamt. Därför kan du läsa texter som i Apostlagärningarna att Guds ord växte till. Guds ord spred sig och så vidare. Och det handlar inte om att man delar ut biblar, utan att Guds ordet fick påverka människor och fick förvandla människor. Men hur kan då Guds ord bli levande för mig? Ja, jag skulle bara, det finns jättemycket att säga om det här, och jag ska hålla det väldigt kort, för vi ska snart få fira Herrens måltid tillsammans. Det ska bli härligt, eller hur? Jag tror att det finns ingen teknik och metod att läsa Bibeln så att den blir levande. Det är liksom inte, det går inte bara att trycka på en knapp och säga sesam, öppna dig. Vi ska prata mer om det här i eftermiddag, men jag tror att vi skulle behöva möta texterna för det första med inlevelse. Jag träffade en tjej med tämligen kantstött självförtroende för en tid sedan. Hon hade ofta känt sig udda, berättar hon, känt sig utanför. Och så hade hon blivit en kristen och så hade hon börjat läsa Bibeln. Och så kom hon till mig och sa att jag visste inte att så mycket handlade om mig i Bibeln. Och så berättade hon hur hon kände igen sig i Jobs klagan inför livets orättvisor. Davids övergivenhet i Saltaren kändes som hennes egen. Och det här hur Jesus upprättade Maria från Magdalena, berättade hon, det var ju berättelsen om mitt liv, sa hon. Hon drogs in med sin livsberättelse in i en större berättelse med hjälp av de här texterna. Och jag tror det är så vi behöver läsa Bibeln, med inlevelse. Där Israels berättelse blir vår berättelse, Saltarens böner blir våra böner, profeternas längtan blir vår längtan, Korintiernas problem, det blir våra problem. Och där Jesus möter lärjungarna i båten, där sitter vi själva med. Eller där Jesus rör vid den sjuke eller svage, ja, där sitter vi själva med, och så vidare. Jag tror också vi behöver läsa Bibeln tillsammans. Och det här är någonting som jag tror att vi behöver återerövra. Den gemensamma läsningen av Bibeln. För ofta gånger när vi pratar om bibelläsning så är det en privat aktivitet. Det är någonting som vi gör för oss själva. Jag tror att vi skulle behöva återerövra det här att läsa texter tillsammans. Och lyssna på texter tillsammans. Och prata och reflektera. Ställa frågor. Och samtala om texter tillsammans. Jag har varit en del av en husgrupp i mer än 25 år. Kärnan är densamma, men vi har kommit in och det har växlat folk genom åren. Men vi har fortsatt och vi har gjort en sak i princip under 25 år. Vi har läst bibeltexter. Vi läser ett kapitel åt gången. Det är sällan någon har förberett jättemycket. Utan vi sätter oss ner. Och så läser vi kapitlet. Nu är vi i Uppenbarelseboken. Vi ska läsa Uppenbarelseboken 14 och 15 till nästa vecka. Men så läser vi texten. Vi ber en kort bön. Herre, led vårt samtal. Och så reflekterar vi tillsammans. Vi ställer våra frågor. Vi delar vår brottning med texterna och med livet. Och vi reflekterar över och lyssnar till varandra. Ärligt talat, jag tror inte jag har gått en enda gång under de här 25 åren från våran husgrupp och kunnat säga att ikväll talade inte Gud. Jag hör Gud tala genom mina vänner. Jag hör texten bli levande när vi läser tillsammans, när vi talar, när vi reflekterar, vi ställer våra frågor och när vi avslutar med att be för varandra utifrån bibeltexten. Guds ord är levande och verksamt. Och det allra tjusigaste, det är att den här texten, när den här får bli levande i ditt och mitt liv, så förmår den att förvandla dig och mig. En av de absolut viktigaste, och den text jag ska avsluta med att läsa, den viktigaste bibeltexten som finns, där Bibeln kommenterar sig själv, även om det som kommenteras är inte Bibeln som vi har Bibeln idag. Men det är andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 16 och 17. Där det står att Guds ord är inspirerat av Gud. Och det är till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister, rustad för alla slags goda gärningar. Det här tror jag är sant. Därför jag har sett det så många gånger i människors liv och i mitt eget liv. Det står faktiskt att ordet kan göra dig fri från dina brister. Det betyder att du inte att du blir felfri eller fullkomlig, men ordet förmår att upprätta dig. Och inte bara upprätta, utan också att utrusta dig. Rustad för alla slags goda gärningar. Och låt mig bara avsluta med att få berätta om Göran. Göran kom till tro i Borås när jag jobbade som skolevangelist där för ett antal år sedan. Han kom till gruppen där vi läste Bibeln på gymnasiet. Och han var en av fyra killar. Tre av hans kompisar var kristna. Han var inte kristen. Och det gick några gånger och så kom alla. Men det var inte alla som kom, det var bara Göran. Det var bara Göran som kom. Där satt han och jag och skulle prata. Det blev lite krysta samtal, men det tog sig så småningom. Och så till slut så kände jag bara att jag skulle fråga dem: är det inte dags för dig också att bli kristen, Göran? Så vi bad en bön och han tog emot Jesus. Och så gick han hem. Nu han fattar vad han skulle göra. Jag ska läsa Bibeln. Och så kom han efter en tid. Och så sa han: du, det är ganska häftigt att läsa Bibeln, sa han. Det är mycket intressant här, men det är mycket som är knepigt också. Mycket som är svårt. Och jag tänkte att han skulle dra upp allt det där med våldet och sådär. Nej, det är ju egentligen inte det jag inte begriper mig på som jag tycker är jobbigt. Utan det är det jag begriper. Ja, det här med förlåtelse, till exempel. Och så berättade han, och jag visste inte om det då, men att när han kom hem och berättade, sa till sin pappa att han blev kristen, så blev hans pappa jättearg. Skällde ut honom. Och de hamnade i gräl. Och det blev en jättetuff relation. Och några veckor och några månader senare så pratade vi om det här med förlåtelsen. Och han insåg att det finns bara en väg att gå. Och det är att gå hem och förlåta pappa. Så de fick ett bra samtal, men pappan var fortfarande väldigt negativt inställd till att han hade blivit kristen. Efter ungefär ett halvår så ringer Görans mamma till mig och vill ha ett samtal. Hon har sett att det har hänt någonting med Göran. Vad är det som har hänt med honom? Och vi börjar prata om kristen tro. Och det ledde så småningom till att hon är kristen också. Några år senare dog pappan. Han blev mig vetligen inte troende, trots att på dödsbädden så fick Göran be med pappa, men han var inte särskilt pigg vid det tillfället. Men vi hoppas att naturligtvis att Gud tar emot pappan, vilket jag tror att han gör. I vilket fall så fick det här ta tag i Görans liv, våra vägar skildes åt. Och bara för några år sedan så träffade jag Göran igen efter 25 år. Och då så har inte vi haft någon kontakt i stort sett. Jag visste att han hade åkt ut på en båt för att dela ut biblar i princip hela världen. Och han berättade om det här när vi möttes. Att vi har varit i mer än 50 länder och delat ut biblar. Och vet du vad, Mikael? Jag har predikat om dig i 50 länder, sa han. Du är galen, sa jag. Du ska inte predika om mig. Ja, men varje gång så ger vi vårt personliga vittnesbörd. Och den där frågan du ställde mig, ska inte du också bli kristen, Göran? Och hans liv blev verkligen förändrat. Hans familj fick upprättas. Han fick upprättas. Han fick en livsinriktning. Och han var som verkligen tog honom. Och han fick vara med och rustas för alla slags goda gärningar. Och sprida det här ordet vidare. Tack Gud för den här förmiddagen som vi får dela tillsammans den här dagen. Herre, vi ber om att det vi har pratat om nu inte bara skulle få bli en teori som vi tycker låter vettig, utan det skulle få ta tag i våra hjärtan. Så att våra hjärtan kan få brinna, våra ögon kan få öppnas. Och Herre, jag ber om att ditt ord ska få leva i och genom våra liv när vi möter dig i vår bibelläsning. Herre, välsigna så fortsatt vår gudstjänst i Jesu Kristi namn. Amen.